الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زد وبارك اللهم زدنا علما وانفعنا بما نقول يا رب العالمين. Vi har kommit fram till kapitel 26 från Kitab al-Siyam av Sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Och det här är då den femte lektionen i den här serien. Bab as-sa'im idha akala aw shariba nasiya. Kapitlet om den fastande råkar äta eller dricka av glömska. Den som fastar råkar äta eller dricka av glömska. Och författaren börjar kapitlet med att nämna några athar. Några athar från sahaba och salaf. Och det är också viktigt att lägga till här att vi har Sahih Bukhari, boken. Och så har vi kapitel, eller hur? Ibland så nämner författaren en hadith i kapitlet. Det betyder inte att den här hadithen som nämns i kapitlet är på villkoren av Sahih Bukhari. Det kan vara en hadith som är mindre autentisk. Taib. Men den har stöd från det som han kommer att nämna i kapitlet. Taib. Och samma sak, i början på kapitlet kanske han nämner det som kallas för muallaqat. Han nämner uttalanden eller hadither utan kedja. Eller med förkortad kedja. De lärde sig att de här är inte heller på villkoren av Sahih Bukhari. För det mesta, inshallah, de är sahih eller hasan. Men det kan även hända att de ibland är da'if. Taib. Men då säger de att de här är inte en del av själva grundboken Sahih Bukhari. För grundboken Sahih Bukhari, det är haditherna som nämns med kedja. Taib. Men för det mesta, allting i boken är sahih. Och allting i boken har stöd från andra bevis. Ja. Så författaren börjar här och han säger då att det berättas från Ata att om en person när han gör wudu råkar ta in vatten, eller han tar in vatten i näsan som kommer ner i halsen, så är det labas. Det är okej. Okay, för det är någonting som han inte kan bestämma över. Taib. Men här är det också värt att nämna att när man gör el-istinshaq, när man sköljer näsan i wudu, så har profeten a.s.w. generellt beordrat oss att dra in vatten djupt i näsan. Som det har nämnts i hadithen, att om ni gör wudu, så khallil bayna al-asabi, yani tvätta mellan fingrarna och tårna, och baligh fil istinshaq, dra in vatten djupt i näsan, förutom om ni fastar, sa han. Så man ska dra in vatten i näsan när man fastar, men man ska undvika att göra det så djupt så att det kanske kommer ner i halsen. Men skulle det ske, och det kan ske, så är ingen skada skedd, för det var inte avsiktligt. Och sen säger han, وقال الحسن, Hassan al-Basri, om en person skulle få in en fluga i halsen, så, eller en mygga, så är ingen skada skedd. Yani brys din fasta om du går ut och en mygga flyger in i halsen. Du tänker, astaghfirullah, min fasta är bruten. Nej, det var inte avsiktligt. Men en generell princip i islam, att det som inte görs avsiktligt eller av glömska eller okunskap, inshallah får man ingen synd för. Han berättar också sen från Al-Hassan och Mujahid att om en person skulle ha intimt umgänge av glömska, så får han heller ingen synd på sig. Vi har nämnt här äta och dricka. Och det är det vanligaste. Ramadan, man låter bli att äta och dricka. Men alla de andra sakerna som bryter fastan, om man gör dem av glömska, bryts då fastan? Nej, det är samma sak där. Men de lärde har också diskuterat den här frågan. Om en person skulle ha sexuellt umgänge med sin fru av glömska. De har diskuterat, är det ens möjligt? Eller är det en hypotetisk fråga? Du kan glömma, men kan båda glömma att det är Ramadan och att de fastar? De säger i alla fall, om det skulle hända och båda skulle glömma, det kan ju hända att den ena kanske inte är skyldig att fasta och så vidare. Så händer det, så är man inshallah syndfri och ens fasta är korrekt. När man kommer på, så slutar man upp och fortsätter sin fasta. Och sen nämner författaren den första hadithen i detta kapitel. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. från profeten sallallahu alaihi wasallam där han sa: om någon av er glömmer och råkar äta och dricka när han fastar, så ska han fullborda sin fasta, för det var Allah som gav honom mat och dryck. Ja. Om någon av er när han fastar äter eller dricker av glömska, så ska han fortsätta sin fasta, för det var Allah som matade honom och gav honom dryck. Och den här hadithen är då autentisk och är ett väldigt starkt bevis på att man inte bryter sin fasta om man råkar äta och dricka. Och värt att nämna är att det finns olika åsikter i frågan, men det är en svag khilaf. Imam Malik, rahimahullah, är på åsikten av att man bryter sin fasta om man råkar äta eller dricka. För han säger att hela huvudsyftet med fastan är att inte äta och dricka. Och då har du brytit det här syftet. Men hadithen är klar och tydlig. Och det kan hända att den här hadithen inte nådde Imam Malik, eller att han inte ansåg den vara autentisk på det sättet han hade hört den och så vidare. Men hadithen är klar och tydlig från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och om han säger att fastan inte bryts, så är det det som gäller. Ja. Ta i en fråga. Om du råkar äta och dricka, och det händer ibland, du vaknar på morgonen, du går till köket och vill dricka någonting av misstag, och du har dryck eller mat i munnen, och du kommer på att oj, jag fastar, vad är då din skyldighet? Att spotta ut maten, eller du har rätt att svälja den? Vad säger ni?
Spotta ut den.
Du måste spotta ut den. Det du har svalt är okej. Det som du har i munnen, spottar ut. En annan fråga. Du ser din kompis äta och dricka i Ramadan, och du vet att han inte är sjuk, han är inte resande. Han äter och dricker av glömska. Han är hemma hos dig, han går till köket och tar ett glas vatten. Är det då din skyldighet att stoppa honom, eller ska du då säga att det var Allah som gav honom mat och dryck? Vad säger ni?
Precis samma sak, att Allah gav
honom. Du ska låta honom dricka?
Ja.
Nej.
Jag ska påminna honom. Inshallah. Det finns också att de lärde har sagt olika saker, men det är korrekt, inshallah, att du ska påminna honom. Han har glömt, men du har inte glömt. Och vi påminner varandra ännu. Ja. Mycket bra. Vi går vidare till nästa kapitel. Och då så säger då författaren: Bab siwak ar-ratb wal yabis lis-sa'im. Kapitlet om att den som fastar använder miswak. Den här trätandborsten. Ska se om jag har någon med mig här. Ja. Den är lite gammal och väldigt liten här. Miswak kallas detta för. Och det är en slags tandborste som man mashallah använder i arabiska länder. De brukar vara större och färskare. Men i alla fall, det kan vara för rötterna av det här trädet eller grenarna som man använder för att borsta tänderna. Är det tillåtet att använda sån här när man fastar? Ja. Och det är det som författaren kommer att tala om dessa kapitel. Får man använda en miswak som är torr eller fuktig? Finns det någon skillnad på torr eller fuktig miswak? Och han berättar här från Amir ibn Rabi'a att han såg profeten sallallahu alaihi wasallam använda miswak när han fastade otroligt många gånger. Jättemånga gånger. Och den här hadithen är inte från, yani, vad kan man säga, den liksom yani Sahih Bukhari, utan det här är en muallaq, alltså som inte nämns med kedja då. Och han nämner också här från Abu Huraira samma sak, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: om det inte vore svårt för min umma, så skulle jag beordra dem med siwak tillsammans med varje wudu. Om det inte vore svårt för min umma, så skulle jag beordra dem att använda miswak tillsammans med varje wudu. Här finner vi att profeten alaihi wasallam uppmanade muslimer att använda miswak tillsammans med varenda wudu. Och i vissa andra hadither tillsammans med varje salah. Och vad är beviset i den här hadithen på att man får använda miswak när man fastar?
Man behöver be och göra wudu.
Ja, men att hadithen är generell. att profeten Aleyhisselam sa, när ni gör wudu så skulle ni använda miswak. Han sa inte om ni gör wudu utanför fastan eller utanför ramadan, utan hadithen är generell och handlar också om när man gör wudu när man fastar. Och det berättas också liknande från Jabir och Zayd ibn Khalid att profeten alayhi salatu wassalam då beordrade med miswak och han särskilde inte på fasta eller inte fasta. Och det berättas också från Aisha radiyallahu anha att profeten sallallahu alaihi wasallam sa om miswak att den renar munnen och den gör Allah eller den gör Herren nöjd. Mutahharatun lil fem, mardatun li rabb. Miswak renar munnen och gör Herren nöjd. Och den hadithen är också generell och handlar om dygden av miswak, att det är bra att man som muslim har en bra munhygien. Man har rena och fräscha tänder. Det här är någonting som alla tycker om. Och det här kan uppnås med miswak eller vanlig tandborste och tandkräm. Att man som muslim borstar sina tänder och har en bra munhygien. Det är viktigt. Och ni vet ju alla hur ofräscht det är när någon person luktar äckligt i munnen och så vidare. Så att profeten Al-Islam tyckte om att borsta tänderna. När han vaknade på morgonen, det var första han gjorde. När han kommer in i sitt hus, han borstar tänderna. Innan wudu han borstar tänderna. Innan salah han borstar tänderna, mashallah. Till och med när han skulle dö, alaihissalam, så ville han borsta tänderna. Allahu akbar. Så, mashallah, islam är en religion som verkligen värnar om hygien. Han säger också sen att det berättas från Ata och Qatada att man får svälja salivet. Om en person använder miswak så får han svälja salivet. Men det här, Allah alam, är om miswaken kanske är torr, om det inte kommer träbitar i munnen och den inte har någon speciell smak. Är det smak och sånt så spotta ut det. Är det träbitar, spotta ut det. Men skulle man få någonting i munnen, alltså svälja någonting omedvetet, ofrivilligt, så är det lugnt och fastan är korrekt. Ja. Och då kommer också frågan, får man borsta tänderna med tandkräm när man fastar? Får man det?
Ja, först att man inte sväljer.
Ja. Man får det på förutsättning av att man inte sväljer tandkräm. Ja. Och författaren nämner en hadith i detta kapitel. Och det är hadith Uthman radiyallahu anhu, där han gjorde wudu. En mycket känd hadith som handlar om hur man ska utföra wudu. Och de sa att de såg Uthman utföra wudu. Han hällde vatten på sina händer 3 gånger. Och sen sköljde han munnen och näsan. Och sen tvättade han ansiktet 3 gånger. Och sen tvättade han den högra handen upp till armbågen 3 gånger. Och sen den vänstra handen upp till armbågen 3 gånger. Och sen strök han över sitt huvud. Och sen tvättade han sin högra fot 3 gånger. Och sen vänstra foten 3 gånger. Och sen så sa han att så här har jag sett Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utföra wudu. Och sen så sa han, den som gör wudu på detta sätt och sen ställer sig för att be 2 raka utan att stå och tänka på andra saker kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Mashallah. Väldigt fin hadith som berättar hur man ska utföra wudu. Och vissa av salaf sa, det här är det bästa och mest utförliga sättet att utföra wudu på. Att man tvättar allting 3 gånger. Förutom då stryka över huvudet och öronen, vilket man gör 1 gång. För det har också berättats att man kan göra wudu och tvätta allting 2 gånger eller tvätta allting 1 gång. Det här är det bästa sättet att utföra wudu på. Och sen bevisar också hadithen att man kan be 2 raka efter wudu. Yani sunnat al-wudu. Och det här också berättas från Abu, från Bilal radiyallahu anhu, att han brukade göra 2 raka efter varje wudu. Och gör man de här 2 raka sunna med fokus, uppriktighet, utan att stå och tänka på massa olika saker, så blir man inshallah förlåten för sina synder. Mashallah. Så här har vi en väg till förlåtelse. Gör en perfekt wudu, be 2 raka sunna med inlevelse. Och inshallah, dina tidigare synder är borta. Fråga. Vad har den här hadithen med miswak och ramadan att göra? Nämnde hadithen miswak och ramadan. Nej, Kamal. La. Mashallah, här har vi Imam Bukharis istinbat, hur han utvinner förståelser och bestämmelser från hadithen. Hans argument är att om det är tillåtet att skölja munnen med vatten, då måste det också vara tillåtet att använda en fuktig miswak som har vätska. Eller hur? Du sköljer munnen med vatten, spottar ut det, och du borstar tänderna med en miswak med vätska och spottar ut. Vad är skillnaden? Så hans mashallah förståelse är väldigt djup av dessa hadithen. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet om profetens uttalande alaihi salatu wassalam: om någon av er gör wudu så ska han skölja näsan med vatten. Och han skilde inte mellan den som fastar och den som inte fastar. Taib. Och han berättar där från al-Hassan. Och när man säger al-Hassan så är det al-Hassan al-Basri, en stor man från al-Tabi'in som var student i Sahaba. Han sa det är okej eller tillåtet med al-Sa'ut. Al-Sa'ut är en slags medicin som man tar in i näsan. Kanske som dagens nässpray och liknande. Det är okej med al-Sa'ut för den som fastar så länge det inte går in i halsen. Och det är också okej med kohl, som man har i ögat. Nej. Så det är tillåtet att ta in saker och ting i näsan. Det kan vara vatten när man sköljer näsan i wudu, eller det kan vara nässpray till exempel om man nu har pollenallergi eller någonting, man är täppt i näsan, så är det okej. Men man ska undvika att göra det så djupt att det kommer ner i halsen. Han nämner också från Ata, och det är också en man från Tabi'in, att om en person sköljer munnen och sen spottar ut det som är kvar i munnen så är ingen skada skedd. Ja. Och sen om han efter att ha spottat ut vattnet sväljer salivet som finns i munnen så är det okej. Okay. Den frågan man kan få ibland när man sköljer munnen när man gör wudu, så spottar man ut det. Då tänker man att man har lite vatten kvar kanske, som man spottar flera gånger och vågar inte svälja. Eller om du spottat ut vattnet så är det lugnt. Om du sväljer ditt saliv sen, det lilla pyttelilla som kanske finns kvar i munnen är någonting som sharian har översett. Det är ingen skada i skedet. Han nämner också Ata att man inte ska tugga tuggummi eller ilk. Men om en person skulle svälja saliven eller saften från ett tuggummi så säger jag inte att han har brutit fasta. Men jag ogillar det eller jag förbjuder från det. No. Så tuggummi, och när man talar om tuggummi för 1200 år sedan eller 1300 år sedan, så är det inte dagens tuggummi, utan det är någon kåda som kommer från något träliknande, och ibland har en väldigt neutral smak och har kanske ingen saft, utan det är någonting som man bara tuggar på. Kanske någonting från gummiträd eller någonting sånt som man tuggar på jättemycket. Och Allah, det som ulema idag har sagt är att man inte ska tugga tuggummi när man fastar, och att det bryter fastan, för att man då sväljer de här sakerna som finns i tuggummit. Så man får inte äta tuggummi när man fastar. Ja. Och han säger också här samma sak: om en person sköljer näsan och vatten råkar komma in i halsen, alltså ofrivilligt, så är det okej, för det var inte någonting som han avsåg. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 29. Bab idha jama'a fi Ramadan. Kapitlet om en person råkar ha intimt umgänge i Ramadan. Och detta kommer att nämnas i de tre kommande kapitlen. Och där nämns från Abu Huraira radiyallahu anhu från profeten alaihissalatu wassalam att han sa, eller namn från profeten alaihissalatu wassalam, att han sa: den som bryter en dag i Ramadan utan ursäkt eller sjukdom kan aldrig ta igen den här dagen, även om han skulle fasta livet ut. Och det här har också berättats från Ibn Mas'ud, medans Sa'id ibn Musayyib och Sha'bi och Ibn Jubayr och Ibrahim och Qatada och Hammam och Hammad sa att han ska ta igen den här dagen. Det här är rubriken. Och det första som nämndes är en svag hadith. Att det har berättats från profeten alaihissalam. Han sa yudkar, det har berättats. Han nämner det på ett sätt som man förstår att det är inte riktigt autentiskt. Att den som bryter fastan en dag i Ramadan kan inte ta igen den även om han skulle fasta livet ut. Den här hadithen är daif, den är inte autentisk. Men det är autentiskt från sahaba. Det har berättats autentiskt från Ibn Mas'ud att han sa detta uttalande. Att den som bryter fastan avsiktligt i Ramadan kan aldrig ta igen den här dagen även om han skulle fasta livet ut. Men då är frågan, om en person har brytit fastan i Ramadan, utan tvekan han har gjort en av de största av synder som finns. En av de största och grövsta av synder som finns. Den som bryter fastan utan giltig anledning. Men frågan är, kan han ta igen dagen eller är det kört? Måste han ta igen dagen eller kallas det kört?
Men han kan ta igen dagen. Alltså han får ju fasta om det sen.
Han måste.
Betala.
Han måste väl ta igen den, han får ju inte...
Nej, no. Alltså han måste ta igen den här dagen. Wajib att ta igen den här dagen. Som nämndes från dessa imamer. Till exempel Sa'id ibn Musayyib, Sha'bi ibn Jubayr, Ibrahim al-Nakhai, Qatada, Hammad. De sa alla att han måste ta igen den här dagen. Och det är det som är det korrekta. Men han kanske aldrig får samma belöning som han skulle ha fått när han fastade i Ramadan. Han kanske har missat den här enorma belöningen. Och även om han skulle fasta livet ut så är den här belöningen borta. Men han måste i alla fall fasta för att inte få synd på sig. Okej? Okay? Ja. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha, att hon sa att en man kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa, jag har bränt mig, alltså jag har gjort någonting fel, jag har bränt mig. Och då säger profeten, Malek, vad har du gjort? Han sa, jag var med min fru under Ramadan, och då så hämtade man en korg till profeten alaihi wasallam. Och han sa, då så säger profeten, alltså en korg full med dadlar. Och då säger profeten, vart är mannen som bränt sig? Och då säger mannen, jag. Och då så säger profeten, betala sadaqa med detta. Alltså sona för din synd med detta. Och den här hadithen är förkortad. Nästa kapitel kommer författaren att nämna hela hadithen. Kapitlet om en person har varit med sin fru i Ramadan under dagen och han inte har någonting att sona med för att ge sadaqa. Vad ska han då göra? Där berättas också då samma hadith fast från Abu Huraira. Han sa, medans vi satt med profeten alaihi salatu wassalam, så kom en man och sa, ja Rasulullah, halakt, jag har gått under. Och då säger profeten, Malek, vad har hänt? Han sa, jag var med min fru då jag fastade. Och då säger profeten a.s. finner du en slav att fria? Kan du sona genom att fria en slav? Mannen säger nej. Profeten säger då, kan du fasta 2 månader i sträck? Mannen säger nej. Då säger profeten a.s. har du tillräckligt med mat för att mata 60 fattiga? Mannen säger nej. Och då så satt profeten kvar alaihissalam, och medans han satt där så kom en man med en stor korg med dadlar. Och då säger profeten alaihissalam, vart är mannen som ställde frågan? Och mannen säger, jag. Och då säger profeten alaihissalam, ta dessa dadlar och ge dem i sadaqa. Och då så säger mannen till profeten alaihissalam, finns det någon fattigare än mig, ja Rasulullah? Yani, vem ska jag ge sadaqa? Jag är den fattigaste av alla. Vem ska jag ge i sadaqa, ja Rasulullah? Han säger, fawallahi, det finns ingen person baina labatay, alltså mellan de 2 gränserna av Mekka, som är fattigare än mig. min familj. Och då så såg man hur profeten Aisem skrattade tills man kunde se hans hörntänder. Och så sa han, ge eller föd din familj. Ta dadlarna och ge dem till din familj. Vi tar också nästa hadith som är samma, sen förklarar vi. Kapitlet om en person har varit haft jima under Ramadan, ska han då ge denna mat som kafara till sin familj om de är i behov. Och där nämner han hadith Abi Huraira, att en man kom till profeten alaihissalam och han sa, jag har gjort någonting som har gjort att jag är sist, alltså jag är typ sämst. Jag har gjort någonting som har gjort mig dålig, typ al-akhir. Och han säger Sheikh bin Baz, al-abad yadhum nafsahu. Yani den som är längst bort, mannen klandrar sig själv. Och jag var med min fru under Ramadan. Och då säger profeten al-Islam, har du tillräckligt för att fria en slav? Mannen säger nej. Har du tillräckligt för att fasta eller kan du fasta 2 månader i sträck? Mannen säger nej. Kan du då mata 60 fattiga? Mannen säger nej. Och samtidigt hämtade man då en korg till profeten al-Islam. Och då så säger profeten al-Islam, dela ut de här som soning för dig. Och då säger mannen, finns det någon som är mer behov än mig? Finns ingen mellan Medinas 2 gränser? Finns inget hus som är i större behov än mig? Och då säger profeten al-Islam, för att imhu ahlek, mata då din familj. Now. Den här och dessa hadither lär oss att det grövsta en person kan bryta sin fasta med är en jima. Att äta och dricka bryter fastan. Och då är soningen att ha igen dagen. Men om en person har brutit fastan med intimt umgänge, så kommer det som kallas för el-kafaratul el-mughallaba. Typ den grova kafara, den grova soningen. Och den grova soningen ska vara i den turordningen som den nämndes i hadithen. Man får inte välja. Ibland om man har gjort ett fel så får man välja mellan olika former av soning. Som till exempel man har avlagt en ed som man inte håller. Då får man välja. Mellan att till exempel mata 10 fattiga. Eller klä 10 fattiga. Och så vidare. Men här måste du göra i den här ordningen. Äger man en slav så måste man fria den. Och de lärda säger att det ska vara en slav som är troende. Och som är frisk och så vidare. Man måste då fria en slav. Kan man inte det så måste man fasta 60 dagar i sträck efter Ramadan. Så fort Ramadan är slut så måste man då fasta dagen efter Eid 60 dagar i sträck. Kan man inte det på grund av sjukdom och svaghet så måste man då mata 60 fattiga. 60 mätta, 60 fattiga med normala måltider. Ja. Tayyib. Så det här är då verkligen någonting man ska undvika att göra. För att som ni ser så är soningen väldigt allvarlig. Ja. Men om en person inte skulle kunna mata 60 fattiga heller. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av honom än vad han kan. Som den här mannen. Han kunde inget av dem och han var fattig. Och till slut han fick till och med sadaqa för att ge till andra. Men han var den fattigaste så han fick behålla det till sig själv. Ja. Och samma sak här som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner här i lärdomarna. Om en person har kafara, han ska sona. Men inte har råd, inte kan. Så behöver han inte. Det kan vara nu till exempel en kvinna är gravid i Ramadan. Och hon ska sona och mata 30 fattiga. Men hon är fattig. Hon har inte råd att betala 600 spänn till exempel. Hallas, hon behöver inte. Hon har inte råd. Men om pengar kommer kanske i nästa vecka eller någonting, det är en annan sak. Då måste jag betala, men personen är fattig, har inga pengar liksom. Hallas, alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 32. Bab al-hijamatu wal-qay lis-sa'im. Vad händer om en person som fastar gör hijama eller råkar spy? Vad är hijama? Det är inte alla som vet vad hijama är.
En slags man drar ut gifter ur kroppen, typ, ur blodet. Jag har sett det, jag vet inte exakt processen.
Ja.
Koppning heter det på svenska.
Koppning heter på svenska. Och det är att man drar ut gammalt blod från kroppen. Typ. Och blodet kanske innehåller gifter. Nej, så du hade rätt. Det är ett av syftena. Att man tar ut gammalt blod som kanske har fastnat i kroppen och börjat stelna eller någonting sånt. Och det är någonting väldigt starkt rekommenderat. En av de bästa mediciner som finns är koppning. Att man då gör hijama. Till exempel en person lider av trötthet, migrän, ständig huvudvärk. Gör hijama här bak i huvudet. Och inshallah, det kommer försvinna. Det kom en man till profeten Ali Islam och klagade över migrän eller huvudvärk. Han sa, gör hijama. Vissa har ont i knäna, i ryggen. Gör hijama på de platserna. Ja. Men gå till en person som är insatt och vet hur man gör hijama. Försök inte göra detta hemma själva. Utan gå till en person som är insatt och vet hur man gör. Inshallah, det kommer att hjälpa. Ryggbesvär, migrän, värk i kroppen och liknande saker. Men frågan är då, får man göra hijama när man fastar? Vad säger Khalid?
Nej.
Har vi någon annan åsikt? Alla säger nej. Tayyip. Får vi se vad Imam Bukhari säger. Han börjar med att berätta en hadith från Abu Huraira där han sa, om en person spyr så bryts inte hans fasta. Utan det här är någonting som kommer ut och inte någonting som kommer in i kroppen. Och det har också nämnts från Abu Huraira att spy eller kräks bryter fastan. Men det första är det som är mest korrekt, att det då inte bryter fastan. Och det har också berättats från Ibn Abbas och Ikrima att fasta är från det som kommer in i kroppen och inte det som kommer ut från kroppen. Så här har vi första frågan. Bryts fastan av att kräkas? Och här finns det en annan hadith som inte nämns här. Och det är att en person som råkar spy oavsiktligt, hans fasta bryts inte. Men den som avsiktligt orsakar att man spyr, den här personens fasta bryts. Okej? Så om en person oavsiktligt skulle råka kräkas, så bryts inte fastan. Men om man frambringar den här kräkningen, så bryts fastan. Och sen så berättar författaren från Ibn Umar att han brukade göra hijama när han fastade. Och sen så slutade han upp och gjorde då hijama på natten när han inte fastade. Och han berättar också att Abu Musa gjorde hijama på natten. Och detta berättas också från Sa'd och Zaid ibn Arqam och Salama. Eller Afan, det berättas från dem. Sa'd och Zaid ibn Arqam och Salama att de gjorde hijama när de fastade. Och det berättas från Bukair från Alqama. Hon sa, vi brukade göra hijama hos Aisha och hon brukade inte förbjuda oss. Alltså när vi fastade. Och det berättas också från Al-Hassan och andra från profeten Ali-Satt-Salam att han sa, den som gör hijama och den som utför det har brytit sin fasta. Och sen berättar han också från profeten Ali-Satt-Salam. Ja. Eller från Ibn Abbas att profeten Ali-Satt-Salam gjorde hijama när han var muhrim och han gjorde hijama när han fastade. Och det berättas också från Ibn Abbas att han sa att profeten Ali-Islam gjorde hijama när han fastade. Och det berättas också från Anas ibn Malikin att man frågade honom, yani, brukade ni ogilla att man gör hijama när man fastar? Han sa nej bara om personen känner sig svag. Så här har vi jättemånga uttalanden, eller hur? Och Allah alam, det som verkar vara mest korrekt är det som majoriteten är på, att hijama inte bryter fastan. Och hadithen att hijama bryter fastan är upphävd. Den är mansukh. Den är upphävd. För att profeten alaihissalam gjorde hijama när han var muhrim, yani i de sista åren av sitt liv. Taib. Så Allah alam, hijama var någonting som bröt fastan i början, och sen så tillät man att man utför hijama när man fastar. Men som här nämndes så var det många av salaf och sahaba som undvek att göra hijama när de fastade, för att man blir svag. Och det är det som också är bäst och säkrast, att man låter bli att göra hijama när man fastar. Det är det som är säkrast då. Ni vet ju alla att man blir svag. Om till exempel du skulle gå och lämna blod, donera blod när du fastar, kanske en halv liter eller någonting, du kommer bli jättetrött. Och de säger till dig redan på plats, drick vatten kanske. Och du säger nej, jag fastar. Så att det är bättre att låta bli att donera blod och såna saker när man fastar, eller göra hijama. Men om någon skulle göra det, så bryts inte fastan. Och samma sak om en person får ett sår och blöder, så bryts inte fastan. Inshallah, det som är det korrekta åsikten. Wallahu alam. Och det här är den åsikten som Imam Shafi'i har, att den första hadithen är upphävd och att man då får utföra hijama. Ja, vi ska ta en sista fråga idag innan vi avrundar. Och det är en fråga som handlar om resande och att fasta. Väldigt viktig och aktuell fråga. Får man fasta när man reser? Får man?
Ja, det får man.
Det får man, okej. Okay. Ja. Och får man bryta fasta när man reser?
Ja,
det får man. Vilken är bäst då?
Att bryta fasta när man besväras.
Ja. Det är också en fråga som de lärda har diskuterat. Och inshallah vi kommer nämna bevis för alla åsikter. Kan vara värt att nämna till en början att vissa lärda säger att det är fritt fram. Den som är resande får fasta, får bryta fasta. Andra lärda säger att man gör det som är lättast. Och det verkar vara den mest korrekta åsikten. Om det är lättare för dig att fasta, fasta. Om det är svårare för dig att fasta, bryt fasta. Nu har vi en fråga. Hur kan det vara lättare för en person att fasta? Är det inte alltid lättare att bryta fastan? Förstår ni? Du är resande. Och då säger vi till dig, du kan bryta fastan, det är lätt. Men personen säger nej, för mig det är lättare att fasta. Hur kan det vara lättare att fasta?
Ramadan. Ja? Det är Ramadan.
Ahsant. Formulera.
Shayatin är instängda.
Ja. Och det här nämner Sheikh Uthaymeen. Att det är lättare att fasta för att du är i Ramadan och alla andra fastar. Du är i en omgivning där alla fastar. Vilket gör det lättare. Och du är i en period och säsong och tid av fasta. Och det är alltid lättare att utföra dyrka under dess tid än utanför dess tid. Det är ett argument. Ett annat argument för att det är lättare att fasta, eller bättre att fasta, är att man inte skuldsätter sig själv. Alhamdulillah, du reser Ramadan, du fastar, khalas. Efter Ramadan, du är inte skyldig en enda dag. Och det är skönt, eller hur? Att slippa det. Ja, det är ungefär de argumenten som nämns. Ja. Så, författaren säger då Bab as-sawm fi safar wal iftar. Kapitlet att man både kan fasta eller bryta fastan när man är resande. Och han nämner där hadith Ibn Abi Awfa. Han sa att vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam under en resa. Och då så sa profeten alaihi wasallam till en man, och det nämns att den här mannen var Bilal i andra hadithen. Och det nämns också att resan var Yomul Fetr, när de skulle erövra Mekka. Så de var då under resa och de fastade på väg mot Mekka. Och profeten alaihi wasallam säger till en man, gå ner, alltså från djuret, och blanda till mig. Ni blandar till mig det som vi ska dricka eller det vi ska äta. Och då så säger sahaba, ja Rasulullah, ash-shams, yani solen är fortfarande uppe. Men här, vad var det som hade hänt? Solen hade gått ner exakt, men det var fortfarande ljust. Och den här sahabin tänkte att nej, det måste bli mörkt. Och, ni vet, man kan tänka, men vadå, det är inte makrun. Fast det är makrun. Det är ljust. Så mannen säger, ja Rasulullah, solen. Typ solen är fortfarande, har inte gått ner helt. Och då säger mannen igen, då säger profeten alaihi salam igen till mannen, gå ner och blanda maten. Och då säger mannen, ja Rasulullah, solen. Han säger, gå ner och blanda maten. Så mannen gick ner och blandade maten. Och han bröt fastan och drack då den här drycken. Och sen så pekar profeten alaihi salam mot himlen. Och han säger, om ni ser natten komma härifrån, så har den som fastat brytit sin fasta. Genom solen har gått ner här, så har den fastande brytit sin fasta. Det är det som räknas. Att solen har gått ner, chalas, då bryts fastan. Spelar ingen roll om det är ljust. Och det är också en relevant hadith för oss som bor i Sverige. Där, mashallah, det är nästan ljust fram till Isha. Och det finns också en hadith som säger att min umma kommer vara på gott så länge de bryter fastan innan man ser stjärnor. För det finns vissa av Ahlul Bidda som Shia som bryter fastan när man ser stjärnor. De bryter inte fastan vid Maghrib, utan de bryter fastan vid Isha-tiden typ. Och det här är en bidda. Utan vi muslimer bryter fastan när solen har gått ner. Punkt slut. Alhamdulillah. Ja. Och den här hadithen, vad bevisar den när det handlar om att fasta och att resa? Ja. Aisha. Vad bevisar den? Profeten bröt fastan, eller hur? Han bröt fastan. Vad bevisar den då? Att han fastade. Na. Den bevisar att det är tillåtet att fasta när man reser. Taib. Den bevisar att det är tillåtet att fasta när man reser. Det finns en udda åsikt från Ibn Hazm som säger att fastan är ogiltig. För Allah har sagt i Koranen att den som är resande eller sjuk ska ta igen när han är bosatt eller frisk. Så han säger automatiskt bryt fastan om du reser. Men det är en udda åsikt som motbevisas. Utan vad som är korrekt är att man får bryta fastan om man vill, och man får fasta om man vill. Okej? Okay? Ja. Tayyib. Och sen så nämns en till hadith då från Aisha radiyallahu anha, att Hamza ibn Amr al-Aslami sa, ja Rasulullah, jag är en person som fastar väldigt mycket. Jag är en person som fastar väldigt mycket. Och samma hadisen, yani, den här mannen Hamza sa till profeten al-Islam, får jag fasta under min resa? Och han brukade fasta väldigt mycket. Då så säger profeten al-Islam, om du vill så fasta, och om du vill så bryt fasta. Klart och tydligt, eller? Om du vill fasta, gör det. Om du inte vill, du behöver inte fasta. En fråga. Den här mannen fastade mycket. Vad säger vi om en person vars arbete är att resa? Han jobbar som långtradare, chaffis. Han kör lastbil varje dag till exempel till Göteborg och tillbaka. Taib. Får han bryta fasta? Han bor i Stockholm. Han åker till Göteborg. Kommer hem på kvällen. Får han bryta fasta? Är han musafir? Är han resande? Vad säger ni?
Det är hans jobb.
Det är hans jobb. Har vi någon annan åsikt?
Med tanke på att han har AC och allting där. Det är lite förenklat. Det är enklare att fasta.
Sheikh bin Baz rahimahullah säger att han får bryta fasta. För att bevisen är generella. Han är resande. Även om han skulle resa varje dag. Han är resande. Ja. Kapitel 34. Om en person fastar vissa dagar av Ramadan och sen ger sig ut på en resa. Det nämner han från Ibn Abbas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begav sig ut till Mekka i Ramadan. Och han fastade tills han kom till Kadid. Och där så bröt han fastan, och folket bröt fastan tillsammans med honom. Yani profeten aleyhissalatu vesselam fastade på väg till Mekka. Och när han kom nära Mekka så bröt han fastan och folk bröt fastan tillsammans med honom. Alltså på dagen innan Maghrib. Vilket också bevisar att om man är resande så kanske man tänker så här, men jag ska flyga, kallas jag ska fasta. Och sen under flyget, du känner, nej men vallahi, de har god mat på planet eller jag vet inte vad. Jag vill äta. Jag vill ta den här gåvan av Allah, jag vill äta. Alltså då får du bryta fastan mitt under dagen. Det är tillåtet. Och även om det skulle vara en timme kvar till Maghrib så får du också bryta fastan. Valet är ditt. Ja. Och den här hadithen har också en berättelse. Och det var att profeten alaihissalam, när man sa till honom, och det var typ, jag tror efter Asr, att fastan är jättejobbig för folk. Folk lider av den här fastan. Vi är resande och de skulle på jihad och så vidare. Så då så sa profeten i alla, bryt fastan. Han bröt fastan och sa till folk att bryta fastan. För att inte göra det svårt för folk. Ja. Och också för att folk tog efter honom. Och här säger Sheikh Uthaymeen, här är en punkt som man måste känna till. Att om man är en förebild för andra människor så ska man inte bara kolla på sig själv utan man ska också kolla på andra och den generella nyttan för andra. Mashallah, väldigt fin fäida. Om en person är en imam, en alim, så ja visst, han kan tänka på sig själv och göra det som han känner är bäst. Han kan fasta, men folk kommer ta efter honom och det är jobbigt för dem att fasta. Och de kanske inte bryter fastan om han inte bryter fastan. Så kolla inte bara på dig själv utan kolla också på folket och den nyttan som den stora nyttan är i sin helhet. Kapitel. Det berättas från Umm Darda från Abi Darda radiyallahu anhuma att han sa, jag begav mig ut tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam under vissa resor under en väldigt varm dag. Så den var så varm att folk till och med satte handen på huvudet för att skydda sig från den otroliga värmen. Och ingen av oss fastade förutom profeten al-Islam och Abu Rawaha eller Ibn Rawaha. Och den här hadithen bevisar också att det är tillåtet att fasta under resan. Det är tillåtet att fasta under resan. Kapitel 36. Bab qawlu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman dhullila alayhi wa ishtadda al-har laysa min al-birr as-sawm fi as-safar. Profetens uttalande alaihi wasallam till mannen som han hade givit skugga och det var jättevarmt, då så sa han till mannen, det är inte från dyrkan och fromhet att fasta när man reser. Och där nämns en hadith från Jabir ibn Abdullah att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam var på en resa och han såg hur folk hade samlats kring en man, yani zihamen. Zihamen, folk stod trängda framför en man och man hade givit den här mannen skugga. Och då säger profeten alaihi wasallam, vad är det med den här personen? De säger, han är fastande. Och då så säger profeten alaihi wasallam, laysa min albir as-sawm fi as-safar. Det är inte från taqwa eller fromhet att fasta när man reser. Här måste man förstå den här hadithen. Det är inte från fromhet att fasta när man reser. Det är inte bra att fasta när man reser. Trots att profeten Al-Assam fastade den här resten. Då så säger ulema, dessa hadithen måste förstås tillsammans. Att det är inte från fromhet att fasta när det är svårt. Om du är resande och det är så här svårt att du höll på att svimma. Jag tror mannen svimmade. Och de la honom under ett träd och hällde vatten på honom och så vidare. Det här är inte någonting som är bra. Det här är inte från taqwa. Ingen bra form av dyrka. Så att är fastan jobbig, bryt fastan. Till exempel du ska färdas genom öknen, du ska bära tunga väskor i flera timmar. Bryt fastan. Du behöver styrka. Skada inte dig själv. Då är det mer omtyckt hos Allah att du bryter fastan. Och tar igen den efter Ramadan. Ja. sista två hadither här. Kapitlet att profeten sahaba radiyallahu anhum inte brukade klandra varandra när de reste om en person fastade eller den andra hade brutit sin fasta. Och där berättas det från Anas ibn Malik, han sa vi var tillsammans med profeten alaihissalam på en resa. De som fastade kritiserade inte de som brutit sin fasta och de som brutit sin fasta kritiserade inte de som fastade. Alhamdulillah. Som du mashallah åker med din kompis, ni ska flyga, åka till Paris, Dubai eller någonting, Mecca. Du fastar och han vill käka. Klaga inte på honom. Och han ska inte klaga på dig och säga, ja men vadå, det är kallt, vi flygplanet, vi är framme snart, varför bryter du fastan? Alhamdulillah. Allt är tillåtet. Ingen är bättre än den andra. Förstår ni? Båda gör någonting som är okej och omtyckt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Kapitlet, den som bryter fastan under resan för att folk ska se honom. Där berättar han från Ibn Abbas, han sa vi begav oss ut med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam från Medina till Mekka. Så han fastade tills det att han kom till Usafan. Och där ropade han efter vatten och lyfte upp vattnet högt så att folk skulle se honom, och så bröt han fastan. Sen kom de fram till Mekka och det här var under Ramadan. Och så säger Ibn Abbas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam både fastade och bröt fastan. Så den som vill fastar och den som vill bryter fastan. Alhamdulillah. Ja. Så här har vi också att man ibland kan göra vissa former av dyrkan i ett utlärningssyfte. Som profeten alaihissalam gick ibland upp på minbar för att lära folk hur man skulle be. Så att folk ska se honom hur man ber. Och här ville han visa folk att jag bryter fasta. För att de också skulle bryta sin fasta och ta efter honom. Ja. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.